Hallå där, mycket välkomna ska ni vara till Ringvägen 52 och till fredags Tiki-taka. Där ska vi prata om det som har hänt och vi ska prata lite om det som sker i helgen också. Det är ju FA-cup-helg. Välkommen Lasse Lagerbäck.
Tusen tack.
Du har varit med förut, men då var du på länk och uppifrån ångertrakten.
Ja, stämmer bra. Ja. Då satt jag uppe i lugnets vrå kan man lugnt säga. Och, men det var trevligt att vara med på det sättet ja. Också. Men nu är det ännu trevligare när jag får träffa dig och inte minst din andra trevliga expert.
Ja, ja, vi får se vilket humör han är på idag, Jonas Rose. Man vet aldrig riktigt.
För att prata till punkt idag så är jag på
ja, det beror på hur, om du pratar långsamt eller snabbt. Du får en viss tid. Ja. Välkommen. Du har landat precis i Stockholm för du var kommenterade matchen igår mellan Liverpool och Tottenham. Vi ska återkomma till den. Men för det finns väl en del att säga om den
det
matchen.
Finns en hel del att säga om den matchen.
Det är klart för final alltså i Ligacupen 16 mars. Det blir Liverpool mot Newcastle. Det blir en förfäktning på Anfield mellan lagen den 26 februari förresten. 4-0 sammanlagt Lasse till Newcastle. Det är överraskande stora siffror.
Ja, absolut. Jag menar, tittar du dessutom på matchbilden så kan man ju säga att man är ännu mer överraskad att ta den här sista matchen. Jag har varit väldigt lite besviken faktiskt. Jag gillar ju Arsenal Arteta, men det var ju en väldigt fysisk match. De tappar ju lite humör tyckte jag där och tappar greppet om hur de egentligen vill spela. Så att jag tycker det var ett bra exempel för oss som håller på med fotboll. Ja, jag kanske inte håller på så mycket längre. Att den mentala biten är viktig. Tappar man den, då får man problem. Men de försökte utmana Newcastle fysiskt i den här sista matchen. Det funkar inte för Arsenal mot Newcastle.
Mentala biten, det var din stora styrka Jonas, vill jag bara säga.
Ja, det var det.
Du, vi pratade om Alexander Isak förra veckan när Glenn satt i den där stolen. Nu var han bäst på plan igen.
De flesta superlativen är nästan sagda, känns det som. Men han var otrolig. Och i synnerhet då mot kanske hela Premier Leagues bästa mittbackspar, Gabriel Saliba. Han var verkligen tungan på vågen för Newcastle. Och som Lasse pratade om där med Arsenal, kanske är det ändå, även om det är semifinalen i Liga-cupen, kanske är det de små procenten där då, att Newcastle som är törstar efter en titel, medan Arsenal då har lite mer fokus kanske på ligan, lite mer fokus på Champions League. Kanske är det skillnad.
Här är ett bortdömt mål. Newcastle har förresten inte vunnit, om jag inte minns, men det är Fairs Cup, alltså tidigare UEFA-cupen 1969. Det senaste trofén som Newcastle kan stoltsera med. Och det är ganska länge sedan och det är inte den största trofén heller. Så att,
Nej, så är det ju. Men samtidigt så jag menar, spelar man som man gör i den här matchen och som man har spelat de senaste månaderna. Man har visserligen en tuff uppgift med Liverpool i finalen, men man har alla möjligheter att visa den här touchen. Ja. Och den här,
Lasse, säg någonting om Isak.
Nej, det är ju så, man har ju följt han sedan han var ung, va? Men tittar du framförallt på hans djupledsspel, där är han ju absolut yppersta världsklass. Både med och utan boll så är han ju otroligt skicklig. Så att, och i den här matchen får han ju möjligheterna också, att, och dessutom när Newcastle spelar på det sättet att verkligen utnyttjar honom. Va? Så att, då är han ju en riktig njutning att titta på just det här djupledsspelet.
Emil Kraft är tillbaka också. Han har haft enormt mycket otur med skador. Ljungbys stolthet. Det har varit långtidsskador ett helt år tillbaka. Skadad. Tillbaka skadad igen. Men nu blev det några minuter. Och, ja, det är en riktig kämpe, Emil Kraft.
Ja, det är det. Jag tycker han visar. Jag menar, han har haft en skadetyngd karriär egentligen. Men varenda gång han har fått chansen i Newcastle, vare sig det är på ytterbacken eller om det är som innerback, så tycker han gör det bra, gediget. Han är en viktig truppspelare för Eddie Howe och Newcastle. Så att, ja, förhoppningsvis då för Newcastles del och för landslagets del att han får hålla sig skadefri här nu framöver.
Den andra semifinalen, den som du kommenterade igår tillsammans med Anders Bjur, Liverpool mot Tottenham. Där har Tottenham 1-0 från det första mötet, Lukas Bergvalls mål. Och man tänker Tottenham som inte har vunnit något sedan 2008. Det är lite, ja, man vet aldrig med Tottenham. Fansen kräver någonting. Mm. Och så åker de upp och får inte ett enda avslut på mål. Berätta.
Nej, sen kan man
vad
säga,
hände?
Ja, man kan säga så här också att de hade lite annorlunda approach. Man är van att se Spurs under Postecoglou vara på framfoten, pressa högt, spela med stor risk. Första halvlek, första timmen så spelar man ganska lågt sittande, centrerat och gjorde det ganska okej ändå utifrån det motståndet man mötte. Det man får sätta med sig också är ju alla skador de har på till exempel då mittbackarna, Romero skadad, Van de Ven, Vante med, Dragusin drog korsbandet förra veckan. Så att man har stora skadbekymmer, och där kände man ju, det var ganska tydligt med Liverpool, att spelare för spelare så var man väldigt underlägsen också. Och Liverpool var väldigt bra.
Ja, vi har ju
väldigt, väldigt bra.
Jag vet, vi satt och pratade innan här och Lasse, du alldeles lyrisk i Ranerslott.
Ja, definitivt. Jag skulle definitivt vilja säga det, att ska man lyfta fram en värvning i Premier League den här säsongen, då är det ju han som är absolut nummer ett, tycker jag. Det han har gjort med i princip samma trupp som Klopp hade. Och jag känner honom inte alls tyvärr och aldrig fått träffa honom, men jag har försökt kolla upp lite vad folk som känner honom och vet. Och jag menar, även när man ser honom i intervjuer, alltså han verkar ha ett ledarskap. Och visserligen när man gör en sån här match som igår, va, men liksom kroppsspråket ute på plan och spelarna, både inbördes och kring hur de liksom uppträder under matchen. Alltså jag tror att det blev ett lyft, och med all respekt för Klopp, men ibland så behöver man ändra. Och här har de ju verkligen fått in en full träff.
Nej, men det är Klopps fundament, det är hans gubbar, det är han som har värvat dem. Slott, han har ju bara tagit över ett projekt, kan man inte säga så då?
Jo, men jag tycker också att han har gjort vissa justeringar. Jag vet inte om Jonas håller med mig, men det jag har sett av Liverpool den här säsongen, och bättre har blivit. De har en fantastisk variation i tempot de spelar i, både anfalls- och försvarsmässigt, vilket är, alltså komma dit som han har gjort på relativt kort tid, tycker jag är fantastiskt. Att få ett lag, ibland så är de aggressiva hög i pressen, väldigt ofta är de det, men de kan också väldigt snabbt gå tillbaka och liksom reorganisera sig. Samma är i anfallsspelet, har de chansen? Jag lärde mig ett uttryck av Patrik Andersson när jag höll på med landslaget, det var ett jättebra uttryck. När du vinner boll, första blicken framåt. Och det kan Liverpool om de vill. Men är matchen inne i ett intensivt skede, så kan de helt plötsligt också slå på tempot och hålla bollen. Så att det är någonting för alla tränare och spelare att titta och lära, det han har fått till, variationen i hur de spelar både anfalls- och försvarsspel.
16 mars alltså, final på Wembley mellan Liverpool och Newcastle, Wembley Stadium.
Nej, så bara knyta an till det. Precis det sa jag i sändningen, hur de pulserar tempo och dikterar tempot i matcherna. Och, jag menar, kollar man på båda de lagen då, Spurs och Liverpool, och kollar på skadehistoriken och skadeproblematiken. Liverpool har Joe Gomez borta och Alexander Arnold. Två spelare bara i hela truppen. Spurs har 10, 11, 12 och merparten av dem har muskelskador. Sen är det inte hela sanningen såklart att du kan knyta det till spelsätt, men ganska mycket. Titta på Klopps sista säsonger, det var väldigt mycket skador också. Nu under Slott så kan de styra tempot och därmed styra belastningen bättre på spelarna. Det är ganska uppenbart, tycker jag.
Ja, intressant. Mycket intressant. Jag vill bara ta Wembley. Alltså, det är ju klassiska Wembley. Ni har ju varit på Wembley båda två. Vad är det som är, alltså, när man liten grabb springer på gräsmattan, jag gjorde det ute i Jakanområdet när jag var liten och drömde om att jag spelade och avgjorde på Wembley. Alltså, ni har ju varit på Wembley båda två. Berätta, hur är det att kliva in på?
Ja, men det är ju någonstans fotbollens vagga på något sätt. Det är den absolut största scenen. Precis som du säger, det är det man drömmer om när man är liten och kikar på engelsk fotboll och får spela någon på Wembley. Så ja, väldigt, väldigt speciellt.
Lasse, bästa Wembley-minnet?
Ja, det är definitivt när jag var där med svenska landslaget. 99 var väl det på våren, tror jag, om jag kommer ihåg rätt. Och då var det fortfarande gamla Wembley, så jag är jätteglad att jag fick uppleva det nere från plan. En liten grej där är stort det. Vi hade ju en engelsman som var fysiolog och lite fysansvarig, Paul Bolsam i landslaget. Han hade aldrig varit alltså inne i katakomberna och som en ledare där. Jag har aldrig sett en sån salig människa som Paul Bolsam var där. Han liksom gick runt och kände på allting och det var helt sagolikt. Var det stort för mig, så var det ju extremt för en engelsman att komma dit. Men man är ju uppväxt med det, va? Det var ju det man fick se. När de bara sände cupfinal någon gång, så var det ju från Wembley.
Ja. Hörrni, vi kan fortsätta lite på Liverpool-spåret. Du var inne på att det är jättebra. Slott har fört vidare och utvecklat Klopps fotboll. Men det börjar närmast en generationsväxling trots allt. Mo Salahs kontrakt, Van Dijks kontrakt, det ser väl ut som att de ska kunna förlängas. Men Salah blir 33 år nu i juni. Van Dijk blir 34 i juli. Det är ju ändå de bästa spelarna. Alltså, hur tänker man inför en generationsväxling? Alltså, det gäller ju både landslag och klubbar. För man ser ju åldern, men man ser ju också hur de presterar. Och i det här fallet ska det pratas andrahandsvärde också.
Ja, precis. Men jag menar, hade jag suttit i rollen och skulle jag vara ganska så generös, även om det är fantasipengar, för att behålla sådana spelare. Däremot så skulle jag nog inte vilja skriva några jättelånga kontrakt. Jag menar, på den åldersgruppen kanske man ska nöja sig med 1-2 år, men om de till och med skulle vilja ha 3 så skulle jag vara beredd att ta det, för att de är så pass betydelsefulla. Men samtidigt så tittar du på truppen, så alltid ska man jobba långsiktigt också med en generationsväxling. Men det är en fantastiskt bra åldersfördelad trupp. Man pratar kanske lite för mycket om de två och pratar om ålder. För annars, de har en snittålder i truppen på 27 år och de har ju jobbat oerhört seriöst, köpt nästan ingenting. De har 3-4 spelare i varje lagdel som då är kring 20 år och kommer från deras U21 eller värvade då väldigt unga in och får känna på och träna i A-truppen. Så jag tror att Slott kan sitta ganska trygg och koncentrera sig på, skulle jag göra, och försöka behålla dem, alltså de två som du nämnde.
Vad säger du, Jonas?
Nej, men sen är det alltid så att man brukar väl säga att du ska ersätta de bästa spelarna medan de är där. Och det de har gjort, eller har de ju börjat göra i mångt och mycket med Van Dijk. Till exempel Kwanza har fått väldigt mycket speltid. Bradley spelade ju igår som högerback, gjorde det väldigt, väldigt bra. Börjar bli mogen att ta vidare när Alexander Arnold lämnar. Salah är väl den spelaren, tror jag, som liksom inte går att ersätta med tanke på vad han har gjort de senaste säsongerna. Och där kanske man då får varva in någonting och lägga liksom en stor del av varvningsbudgeten de kommande åren på den ersättaren. Men jag håller med Lasse att knyt till de spelarna, för de är, jag menar, Salah har aldrig varit bättre. Van Dijk, vad sa du, han var 33?
34 blir han i sommar. Ja, men han är
som mittback, ja. så är det ju liksom ingen jätteålder heller, så att och klubben mår bra och laget går bra, så att försöka ersätta fas in de andra spelarna under tiden.
Om jag får understryka det du sa, Jonas, det är egentligen mycket smartare än vad jag sa. Den viktigaste värvningen är nog att titta lite på sikt för att hitta en ersättare till Salah, som du sa, även om han skriver 1 år till. Mm. Där ska de ha in en riktig sån djupledsspelare eller vad vi nu ska.
Hur hittar man en ersättare till Salah?
Nej, det är jättesvårt, men man liksom måste ju försöka, va? Det finns ju bra spelare trots allt.
Mm. Nej, du får framförallt avsätta väldigt mycket medel till att hitta dem, för det kommer att kosta såklart. Mm. Sen ska vi säga med rekryteringen i Liverpool, att om man jämför med United, jämför med Chelsea, alltså rekryteringen i Liverpool, oavsett om det är Arne Slott som är manager eller om det är Jürgen Klopp, den har varit väldigt, väldigt bra. Det är inte många spelare de har missat.
100% skulle man kunna säga.
Nästan bra.
Nej, Mo Salah då, som han plockade då, hade han ju inte lyckats i Chelsea, och det var väl, jag undrade, vad är det för någonting, men nu vet vi vad det är för någonting. Fy farao, vad bra han är, Mo Salah. Vår eminente producent Erik säger, vi ska prata lite grann om föryngring och generationsväxling. Kan man säga något generellt kring det där, Lasse, hur man tittar på truppen? Du har ju varit med om flera stycken i landslaget, och Jonas, du har också upplevt det naturligtvis i din karriär.
Ja, sen har du säkert att göra med, jag menar, det är lite enklare att göra det i West Brom, skulle jag gissa. Där finns det den hela tiden kraven på stora resultat som finns i Liverpool eller i landslaget för den delen. Landslaget måste nästan vara det svåra, för där har du liksom ingen tid heller att jobba med spelarna i träning och så vidare. Så, jag vet inte hur Lasse känner kring det.
Nej, det är ju den stora utmaningen som du är inne på, Jonas, att du har väldigt lite tid. Men därför så, vi försökte ju, de jag har jobbat tillsammans med, Tommy och Roland framförallt, att alltid liksom ha någon eller några platser med sådana som då kanske inte var så där riktigt högaktuella för att komma in i en startelva. Att vi åtminstone fick ha dem så många gånger som möjligt i träning, för du har ju så otroligt lite tid att de kommer in i det. Och sen, om det inte var väldigt, gick väldigt snabbt att utveckla det, som om, ta ett exempel, Fredrik Ljungberg kom in i A-landslaget väldigt snabbt när han fortfarande var U21-spelare. Men du behöver också spela några landskamper. Sen har det ju blivit mer internationell fotboll. Jag menar, faktiskt bara, vad är det, 14 år sedan jag slutade i Sverige, så nu spelar ju klubbarna mycket mer internationell fotboll, alltså träningsmatcher och sånt där. Så spelarna känns ju på något sätt att de har fått lite mer erfarenhet och kommer fram snabbare. Men du bör ju hela tiden, även i ett klubblag där du har mer tid, hela tiden, precis som vi sa med Liverpool, att långsiktigt ska finnas i bakhuvudet att du ska fylla på så du har spelare som står beredda. Och har du sen pengar i en klubb så kan du naturligtvis välja en spetsspelare. Men att, jag tycker om du går tillbaka till Liverpool, de har ju de här några stycken som kom in under förra säsongen och inte var så bra. Och då fick de vara, de har utvecklats, i år är de ju bra. Sen ska man lägga till,
tycker du, tänker på Gravenberg?
Ja, till exempel. Mm. Sen tycker jag man ska lägga till en sak, det här är ett lag som fungerar och det är lätt att vara bra i ett lag som fungerar, så att då funkar det.
Jonas, jag tror att du blir glad när du får se det här. Lite retstika till mittback. Titta här för att se. Det är Van Dijk vi talar om. Han har om Kulli Charlison. Titta här. Ska jag hjälpa dig? Och så tar du den där handen.
Nej, det gillar jag inte.
Jag ser det.
Nej, men det. Ja. Nej, det om jag ser riktigt ärlig så gillar jag inte den typen av... Det är bättre att bara gå därifrån och
De hade ju lite incidenter under matchen.
Ja, det har ju varit grinigt.
Bara som förklaring, jag håller med att liksom, man behöver inte demonstrera på det sättet. Jag brukar alltid säga det. Sätt till en ordentlig kroppstackling som inte är oschysst istället, om du nu tycker att någon uppträdde dumt. Va?
Det kan jag alltid gilla.
Ja, det
men de hade ju en situation där precis innan när Van Dijk träffade Richarlison med armbågen också. Det var grinigt. Det var grinigt mellan lagen och framförallt mellan de två. Men jag är på Lasses linje då. Bättre. Tryck till lite extra istället.
Ja. Jag trodde du skulle bli glad, men det blev du inte. Ronaldo, ett utspel i veckan. Han säger att, jag citerar, han har svårt att respektera tränare som inte själv haft en ordentlig spelarkarriär. Vi kan väl titta på lite tränare som inte har haft en ordentlig tränarkarriär eller spelarkarriär, bara för att få lite perspektiv. Roy Hodgson, José Mourinho, då menar vi alltså varit på Jonas Olssons nivå. Man var semiproffs och division 1, division 2. Holier, Nagelsmann, Villa-Boas, Sarri, Avram Grant, Brendan Rodgers, Sacchi, Carlos Alberto Pereira. Det är alltså... Det är inga sopor det här.
Nej. Det är det inte.
Lasse, du var ju inte heller någon fantastisk karriär, men du har ju spelarkarriär, men en jättefin tränare dito.
Nej, det är minimikravet. Nu är väl jag jävig i det här sammanhanget, men minimikravet tycker jag nog är att man ska ha spelat fotboll i alla fall ett antal år och liksom känna miljön och sånt där. Jag brukar säga det när man fick frågor då kring landslaget och folk undrar hur är det. Ja, men det var inte så stor skillnad att träna Hudiksvall i division 2 vad det gällde omklädningsrummet och snacket. Jag menar, kom du till landslaget så var klockorna betydligt dyrare och lite sånt här. Men snacket påminner ju ganska mycket om varandra. Sen är det naturligtvis annorlunda på många sätt och vis. Men jag tror att det handlar ju trots allt väldigt mycket om ledarskap trots allt, tror jag. Va? Jag har ju sett många tränare och träffat många tränare när jag har fått vara ute på tränarkurser runt om i Europa. Bland annat Italien en gång liksom, som har varit världsmästare och gått de här utbildningarna. Men sen blir det ingenting i alla fall. Och ofta faller de ju på ledarskapet. Va? Det betyder betydligt mer än vad jag tror många tror.
Jonas, vad säger du? Jag såg ju Roy Hodgson, en av dina absoluta favoriter, finns ju med på den listan. Vad säger du om det här?
För mig var det aldrig någonting jag reflekterade eller funderade över. Precis som Lasse säger, det handlar om ledarskap, det handlar om kompetens. Jag hade både tränare med spelarbakgrund, till exempel Roberto Di Matteo. Jag hade Roy Hodgson då utan någon vidare tränarkarriär. Eller spelarkarriär. Jag kan ju fatta hans poäng, Ronaldo, då, att han menar väl att en tränare då inte, som inte har en spelarbakgrund, inte kan fullt ut relatera till känslor på planen och så vidare. Det löser ju många tränare som inte har då spelarbakgrund genom att ha kanske en i sin tränarstab som har spelarbakgrund. Min känsla i West Brom när jag var där och även i Djurgården var att det inte var någon issue bland spelarna. Jag tror som allting annat att ska du bli framgångsrik i någonting så handlar det om att investera extremt mycket tid i det. Och där tror jag snarare att före detta spelare som går mot en tränarkarriär kanske inte är ödmjuk inför det faktum och den tiden som man måste lägga ner.
Vi kan väl titta på en liten lista på framgångsrika tränare som har varit duktiga. Men Pep Guardiola, Luis Enrique, Carlo Ancelotti har ju vunnit också rubbet både som spelare och Zidane, Alonso, Simeone, Inzaghi, Arteta, Conte, Mancini. Vem vill kommentera det här?
Nej, Johan Cruyff kan man lägga till också, till exempel.
Ja. Men alltså, så här, Franz Beckenbauer.
Ja, ja, exakt. Ja, men har du ledarskapet och har du ett sinne för att vara tränare? Ja, det är klart att det är en tillgång också att ha spelat på hög nivå. Jag menar, fler strängar på din lyra är ju bättre, givetvis. Men jag tror inte man kan leda det i bevis att det ena eller andra hållet att någon bakgrund skulle vara bättre än någon.
Nej, alltså ju mer erfarenheter du har, ju bättre är det ju, va. Men det finns ju också exempel på många tränare, alltså, som har framgångsrika spelarkarriär som inte alls har lyckats som tränare också, va. Sen tycker jag det finns en annan rolig grej med det här som inte handlar om att spela eller inte. Men det är väldigt ovanligt att forwards blir framgångsrika tränare. Och det är väldigt få forwards som blir tränare om du gör... Nu har jag inte gjort någon vetenskaplig undersökning på länge. Men jag tänkte när jag såg listan blev jag påmind om det. Att det är oftast mittfält och försvarsspelare som blir tränare.
Hur kan målvakter bli tränare? Alltså, de är inte fotbolls...
Nej, men det funkar inte.
Nej, jag menar, det känns jättekonstigt. Det är som de brukar säga. Det har inte stått i reglerna. Det skulle vara en målvakt där de inte får ta med, brukar vi säga ibland. Vi kan väl titta på lite mindre lyckade tränare som haft fina spelarkarriärer. Rooney, Davis, Neville, Lampard, Sola, Scholes, Robson, Tony Adams, även om det var inte några speciellt roliga lag för honom där. Steven Gerrard och Andrea Pirlo.
Det finns många du kan hitta där. Om jag får lägga till, jag fick vara med på... De hade pro-level-kurs i Italien. Jag fick ju resa runt lite på dem en period. Och det gick bland annat Cannavaro och Gattuso. De hade en speciell kurs bara för sådana som hade vunnit VM eller EM. Och där har du två exempel som inte har lyckats som tränare speciellt bra. Gattuso och Cannavaro. Men det var trevligt att träffa dem.
Ja, det var trevliga.
Sen kan man ju ändra sig den här då. Att man kanske de två tränarna som har... någonstans varit mest trendsättande, det är väl Johan Cruyff och Pep Guardiola liksom. Och de har ju en spelarbakgrund, så att det kanske är någonting i det som gör...
Är det lätt att få hybris, tror du, om han har varit en bra spelare? Att nu, det här kan ju jag, alltså.
Jag måste få kontra. Det finns, precis som vi pratade om här, om du har spelare, det finns också de som har varit väldigt trendsättare utan haft bakgrund. Mm. Vi såg en, det var Saki. Han var verkligen en trendsättare och... Det som liksom kom nästan här uppifrån med zonspelet, det var ju Saki som liksom tog fram det över på internationell riktig toppnivå. Så det finns av båda sorter.
Ja.
Din
fråga?
Nu lyssnar jag på
det. Det är mitt fel.
Nej, men jag tänkte på det mest flagranta.
Du sa att spelare kan få hybris. Och det var min poäng innan, att det tror jag absolut. Inte hybris i att de tror att de kan det, men hybris i att de tror att... Men att de inte är ödmjuka inför den tid som krävs att lägga ner. För det som jag ändå säger, att som fotbollsspelare så är man ändå lite bortskämd. Jag har ju gått ABC-tränarutbildningen och jag blir väldigt ödmjuk inför vad som krävs i form av struktur, disciplin, planering och så vidare. Det tror jag man inte riktigt förstår som spelare när man är inne i fotbollen.
Ja, det är en bra poäng. Alltså, du ska ju aldrig underskatta utbildning. Och tittar alltså på där det kommer väldigt mycket framgångsrika tränare. Från Italien är ett land alltså med sitt Coversiano där utanför Flores. Fantastiska anläggning där de har all tränarutbildning. Och de har ju sedan många år haft väldigt seriös tränarutbildning. Och tar de stora länderna. De har ju haft licenskrav väldigt länge. Oavsett om du är bra spelare eller inte har någon spelarbakgrund. Så att utbildningen har ju... som kultur i England, Tyskland, Frankrike. England är inte speciellt framgångsrikt. Det kan vara en förklaring på att det inte är så mycket engelska, brittiska tränare på toppnivå. Va? Så att det du är inne på, det är inte så lätt att kliva över. Och en del bra spelare jag upplevt, det är också att de tar så för givet vad de kommer in i ett lag. Det har varit så lätt för dem, för de är så skickliga som spelare. Och så blir de lite frustrerade då om inte spelartruppen kan. Det har man ju sett lite exempel på här i Sverige. Va? Att det tar ett tag att inse att fan, det är nog inte som att spela ett topplag ute i Europa och träna ett allsvenskt lag.
Jag har det bästa exemplet, för jag ser på en jättebra spelare som inte blev bra tränare. Det är inte i fotboll, det är Wayne Gretzky. Han skulle bli tränare. Han, ställ dig där, varför ska jag stå där? Jag vet inte, du ska ju bara stå där, Sean. Det förstår du väl att du ska stå där. Det kommer ju dit. Jag kunde inte förklara varför.
Nej.
Har ni något exempel, kamrater, på spelare, Lasse, som du trodde, den här killen, han kommer bli en jättebra tränare, och så blev det ingenting. Likadant du, Jonas. Har du någon sån här som...
Kan jag få vända på det?
Ja, du får vända på vad du vill.
Jag tycker en av mina absoluta favoriter är Olof Mellberg. under tiden han spelade fotboll så kunde jag aldrig ha drömt om att han skulle bli tränare. För han var inte speciellt intresserad. Han ville bara spela fotboll själv. Va? Och var inte så där väldigt aktiv heller i diskussioner. Så han skulle jag aldrig ha, om du hade frågat mig under hans karriär. Och sen har det visat sig att han har blivit en jättebra tränare. Så intresset kom för fotbollen på ett annat sätt när han la av. Så han ville väl fylla luckan. Han insåg det.
Nej, jag har samma känsla kring Olof som jag spelade ganska länge med då. Men det han hade var ju ett driv i när han väl bestämde sig att göra någonting så gjorde han det fullt ut. Och så utifrån det är jag egentligen inte så förvånad. Om man pratar om engelska eller lagkamrater i England så var det väl ändå tydligt. De spelarna som har gått vidare, Steven Reed som var i Skottland och Nottingham Forest, James Morrison som nu är i West Brom med deras tränarstab. Det var spelare som verkligen var engagerade taktiskt och vid möte, vid videoanalys, och var det alltid de som
hade
det
där? Hur var du då?
Jag var svensk så tillvida att det tog ett tag att växa in i en grupp. Men när jag väl var inne i den gruppen så var jag också ganska vokal liksom och tog plats.
Och nu undrar ju vi, Jonas, ska du bli tränare? Du har ju gått kurserna, då har du berättat för oss här. Hur långt fram i tankarna ligger du på?
Nej, det var ganska tydligt när jag gick den att jag kände att jag inte har fallenhet för det. Rent pedagogiskt, tror jag.
Blir du arg eller vad händer?
Nej, men jag tror att jag har mycket kunskap utifrån erfarenhet som spelare. Men jag tror inte att jag har någon pedagogisk... Det var uppenbart att det var andra som var väldigt, väldigt mycket bättre.
Vad menar du med inte pedagogisk? Kan du förklara det? Kan du ge ett exempel?
Nej, men alltså så här, förmedla en kunskap, det kan jag göra på planen när jag är inne i en match. Men jag nyss vill avgöra det inför en grupp liksom, i ett omklädningsrum.
Jag tror Jonas underskattar sig själv lite grann. För att som jag har lärt känna det, tyvärr så fick du ju inte spela under min tid i landslaget. Det regnade ju bort den där gången när jag skulle träffa dig nere i Holland. Men det var en annan historia. Men du är ju klok här, va? Och jag menar, dessutom tror jag att du har personlighet. Men just bara att du har den där ödmjukheten kring det pedagogiska och logistiska kanske kring att vara tränare. Har man den ödmjukheten, då har man stora chanser att bli en bra tränare. Men, så att det är ju... Sen tror jag att du ser att många som misslyckas, det är ju sådana här som hoppar direkt in på toppnivå också. Mm. Varför inte gå som assisterande? Det tror jag är en jättebra liksom, fortbildning för att sen bli tränare också. Mm.
Kanske är det en väg. Assisterande först.
Det tror jag alla bör göra innan de tar något huvudansvar. Men jag tror, precis som Lasse säger, att och som vi pratade om innan, liksom, vilket ändå tröskel det är från spelare till tränare. Återigen, det knyter an till att du måste investera tid i någonting. När jag gick de här kurserna och gick med tränare som har varit tränare i 10-15 år, ja, det är klart att de är så långt framme i det, till skillnad från mig då, i det. Sen har jag kanske en annan kunskap i då liksom mina erfarenheter som spelare, ödmjuk blir jag.
Lasse, du har ju ändå varit tränare länge, och vi tittar på våra experter som vi har här på kanalen. Vem tror du har bäst förutsättningar att bli en bra tränare? Det är en taskig fråga sådär, va? Jag vet inte vilka som satsar på det, men liksom sådär lite magkänsla.
Ja, jag vet inte vad de andra säger, men det är inte för att Jonas sitter här, men jag tycker att Jonas har liksom en personlighet som tilltalar mig. Va? Man kan ju vara väldigt olika, som vi ser att tränare är i sin personlighet och de jobbar med sitt ledarskap och så här. Va? Martin är ju en som jag känner oerhört väl, som jag haft då i alla ungdomslandslag från han var 15 år och upp till seniorlandslaget. Och han har ju också väldigt mycket kunskap, men jag vet inte om... Det skulle vara intressant att se honom. Han tränar ju hållit på ungdomssidan, va? Men han är ju så otroligt intensiv och energisk. Och sen har han ju en otrolig tro på att fotboll ser ut på ett visst sätt. Och det kan man kanske vara lite försiktig med att bli tränare. Men han har ju också en... Du behöver ha personlighet för att bli en bra tränare, och det har ju Martin också. Va?
Ska vi säga att vi vill inte bli av med någon utav våra experter, utan det här var mer liksom en
nej, så är det väl också.
Du ser på Jonas. Han har alldeles för bra på dina pläggar och slutar.
Ja, han åker från Torlivet på Tottenham som
är
idag.
Men sen är det väl så också, allt det vi har pratat om nu är en halvtimme med tränare som har tagit olika vägar som spelare, eller som gått liksom långa vägen. Där finns ju inte en mall som är, så här är det liksom, det här passar. Det är olika klubbar, olika förutsättningar, olika kontexter. Det är kanske senior, det är akademi och så vidare. Så det finns inte ett svar på den frågan. Mm. Även för du ofta vill ha ett svar.
Alltså det är ju så att man har en programtid, va? Så, men vi kan ju sitta och prata, vi kan göra Ben Huber och varenda och ämne om du vill det, och vända upp och ner på och säga samma sak i 9 gånger, va? Det kan man göra. Så nu går vi vidare och hör vad Amorim säger om sin, hur han beskriver sin ledarstil, tränarstil.
You obviously play with some amazing players during your playing career, especially at Benfica. How much would you say that the experience you gained from those years has shaped you as a coach?
Not just the players, mainly the environment of playing for a big team. You understand that the dynamics, then the way the coach behave with that players. So I still have the memory how they felt when the coach was angry, when they felt that the coach was not fair to them. So every detail that I have that in my memory helps me to try to engage my players. So I understand everything that I felt, that they feel in this moment, I felt in the past. And that is an experience that you cannot learn in books or in everything you read or see on TV. So that was really important for me to understand what I should do as a coach.
Would you say that your style of play as a coach also reflects what you were like as a football player?
No, I think I'm really different because as a player, like any other players, sometimes things happen in your career and you think it's not my fault, it's his fault, the coach, the manager is the same, the sport director, and when you are in this side, you see things in a different way. Of course, you are more older. That can help you, but I'm a young guy. I'm really different as a coach. I was not like that as a player. I was a little bit more selfish, more focused on me. Now I'm a different person.
That's just about maturing than growing up.
Of course, in experience and in the understanding, my job is not the same as a player. I think it's normal in any professional you improve with time.
Från Amorim till Per Lagerström, välkommen till Tiki Taka.
Äntligen, och framförallt inhoppare. Alltså att komma in istället för Jonas Olsson. Jag har väntat på det när han var i West Brom, att jag skulle få chansen.
Kommer du släppa platsen nu, eller kommer du skicka Jonas till tränarbänken? Det är många som undrar.
Ja, det får vi ju nog se. Men får man chansen som inhoppare, då tar man den. Sen är det ju du som skickar ut folk, så att det får vi se.
Ja, det är min redaktör Erik, han är väldigt sträng. Du är för hockeystaden Gävle.
Han stämmer bra.
Och du var hockeykille.
Hockeykille och fotbollskille. Gävle, ja. IF Brynäs, vet du.
Ja, och så kan du kan väldigt mycket om mycket i för sig, va? Men du har haft en specialisering på kvinnofotbollen.
Stämmer bra. Vår fotbollstränare är många år, både här och dam. Men senast var den inom damsidan.
Vad är det svåraste? Nu, du vet, jag menar, man pratar i svårare, lättare, leda tjejer, killar. Du får ju den frågan 1000 gånger, så du har säkert något svar som du har tränat ut. Så kan du ge oss det?
Jag kan säga, men jag tycker ni pratade om det innan. För mig handlar ju ledarskap om människor. Och om du spelar inte, jag tror att det är individen, och det är precis så, du leder också killar eller tjejer, du leder människor. Så att det är den kompetensen jag vill påstå. Bra ledare leder olika typer av individer, du kan leda fotbollslag eller länder, det tycker inte jag kör.
Tony Gustafsson, känns han bra som ny förbundskapten för damlandslaget?
Ja, tror han kan leda människor. Han var ju också intressant, aktuell ledaren för herr eller dam, liksom det är fotboll är fotboll. Det är spännande nyförvärv.
Lasse, var du med på den tiden där? Så det var aktuellt att ta ett damlag för din del?
Ja, jag var med på den tiden. Jag var faktiskt erbjuden jobbet 1977 som tränare för damlandslaget och pojklandslaget. Jaha. Ett år sedan jag gick fotbollslinjen på GH.
Var det Tord Grip som tog jobbet? Eller? Ja.
Det var det. Mm. Jag fick lov att hoppa av faktiskt. Och Tord fick problem med ÖSK-jobbet, och så han kom in från sidan och tog jobbet istället. Mm. Så nära var jag att träna damer en gång.
Ser man. Hörrni, nu ska vi prata skandinaviska spelare, för de går bra nu. Titta här. Ja, Norge, Håland, Sörlåd, Ödegård, Rajersson. Jag behöver inte läsa dem här, ni ser ju själva. Det är ju...
Det är bara en enorm... Ja. Alltså, du har ju både bredden, du har mängden, och så har du en enorm spets när du läser det här namnet. Det är ju anmärkningsvärt, får man säga.
Lasse, vi låter den ligga kvar ett tag, så att det, för det är så många namn så att det hinner sjunka in för dem som följer det här via tv då. Vad är din kommentar till det här? Vilket land är vassast för tillfället? Om jag får uttrycka mig så i frågan.
Ja, jag måste nog säga, om du tittar alltså, inte bara på spetsen utan på bredden också. Annars skulle jag ju göra bort modernt det här programmet, eftersom jag kommer att få ta ut en nordisk startelva så småningom. Så skulle jag nog säga att Sverige ligger lite före idag, men det är Norge, det är framförallt Danmark som är inne i en generationsväxling som brukar ligga i topp och har gjort under många år tycker jag när man har jämfört, men nu är nog Sverige och Norge lite före Danmark faktiskt.
Vi har bett dig att ta ut en Skandielva, en skandinavisk elva, och du sa innan här på mötet, oj oj oj, det här är ett bra lag sa du.
Ja, det är inte många som slår det här tror jag. Sen ska det fungera också va? Så men om jag får börja lite det här med, det här ligger mig väldigt varmt och hjärtat som jag sa till dig förr Niklas, lite bakgrund kring det här med att ta ut lag och sådana här saker. För mig handlar fotboll väldigt mycket om balans. Man pratar ju väldigt mycket om spelsystem, och här har jag tagit ut en 3-5-2-11 av olika skäl då. Man kan ju titta på vad det är som egentligen ska styra det. Spelarmaterialet bör styra, tycker jag. Också att du känner spelarna och deras för- och nackdelar uttaget. Men sen kan du också ha en egen filosofi och lärt dig genom åren med erfarenhet. Jag tror ju bland annat att två forwards har väldigt många fördelar. Men då ställs det krav också på att de forwards jobbar lite grann defensivt mer än vad man ser idag som det har svängt. Och det är väldigt mycket oftast en central forward bara. Vilket då ofta ser man de mest går omkring och degar när de spelar försvarsspel. Vilket jag tycker är lite synd va. Men just det med balans tror jag. Jag har valt här då 3-5-2 lite utifrån när jag tittar på vilka spelare jag hade tillgängliga och gick igenom de här landslagstrupperna som finns i de här nordiska länderna då. Det finns några nyckelfaktorer. Jag pratar om balans. När jag höll på med tränarutbildningen då pratade vi väldigt och jobbade väldigt mycket i utbildningen med balans. Och det var faktiskt Laban som kom på det. Det var ju den här våldsamma debatten om man skulle spela mera brittiskt med zonförsvar och lite längre uppspel.
4-4-2. Eller 4-4-2.
Ja, till exempel. Mm. Va. Så det ligger ju väldigt där. Han kom faktiskt på den idén att procentsätt spelar individuellt och väger ihop det till hela laget. Alltså så att om du till exempel tar Sander Berge där. För mig är han en nyckelspelare i ett sånt här 3-5-2-spel. Det är lagets hjärta, balansspelare. Och han, idealiskt då är att han är en 50-50-spelare. Det innebär inte att han är bättre eller sämre än en annan 50-50-spelare. Utan det beskriver att han är lika bra offensiv som defensiv. Så det tycker jag är ett väldigt bra sätt att jobba på då. Men sen en annan faktor som jag alltid vägde in, det är att titta på fysik. Också faktiskt bra huvudspel, och då kommer du in på längd. Därför att varför vinner du fotbollsmatcher? Det finns väldigt många delar i spelet som är väldigt viktigt. Ett är ju huvudspel, både defensivt och offensivt vid fasta situationer. Numera slåss det inte lika många inlägg som det gjorde för ett antal år sedan, eftersom det har blivit mycket mer inriktning på att hålla bollen och sådana här saker. Men du har en 15-20 inlägg troligtvis i varje match du ska försvara. Och har du många bra huvudspelare, när du också kan du jobba mycket mer med ta fram då varianter i anfallsspelet. Så det är oerhört viktigt. Om jag får tillbaka bilden igen, bara får exemplifiera det. Alltså, det här laget är inte lätt att möta i fysisk aspekt. Du har tre innebackar som alla är över 1,90. Sander Berge är över 90. Du har en forward som är över 1,90 och en som nästan är 1,90. Det här är alltså ett otroligt fysiskt starkt lag. Plus att de är bra, så är ju risken då direkt. Är de tillräckligt snabba? Ja, det kan man ju diskutera.
Och Lasse, har vi problem på målvaktssidan i Skandinavien?
Ja, det tycker jag man kan säga. Alltså tittar du konkurrensmässigt, plus att jag tog ut ett antal bänkspelare där, så det är en oerhört hårdare konkurrens på offensiva positioner, både som forward som mittfältare. Målvaktssidan, Robin har ju varit fantastiskt bra, men spelar ju nästan aldrig klubblaget. Det är otroligt han håller den standard han gör. Men där är det ju inte lika tuff konkurrens tycker jag. Och samma ser det ju på innebacksidan, är inte heller den konkurrensen som det är. Och det här är ju helt otrolig svängen som har skett nu i de här nordiska länderna, att man får fram så mycket mycket offensiva spelare som då är spetsspelarna även i ett internationellt perspektiv.
Och risken är ju att det är väldigt mycket trender i fotbollsutveckling. Förut var det ju mittbackar som Sverige fick fram, och nu är det forwards offensiva spelare som vi ser här precis i de nordiska länderna. Och du sa otroligt, när man tittar på den där elvan så får man ändå säga, liksom, nu har ju Lars balanserat den här rimligt, men kolla på den offensiven. Även om du tagit liksom världens kanske mest konkurrensutsatta liga, Premier League, så kanske du hade haft samma fyra högst upp där. Så att det är ju en enorm kvalitetsspets i Norden. Visst, vi har haft Laudrup, vi har haft Ljungberg de här framöver, men nu är det många som inte liksom är i mitten, utan de är stjärnor i sina lag.
Är det någon där, alltså du kan ju inte hålla med Lasse fullständigt, du har säkert suttit och funderat över någon där, va? Platsar Hien eller någonting sånt här har du funderat över?
Ja, Hien passar, ja, klart att jag, det är spännande, men tycker jag Daniel Svensson som går till Dortmund, en ung svensk spelare, och kanske att man måste tänka lite generationsväxling där. Jag tycker det är spelare man behöver spela in lite grann i elvan, så skulle jag gärna se honom. Nu får han spela i Tyskland, men annars är det ju målvaktsfrågan, ska man ha en 38-åring, det kanske man kan som målvakt. Jag hade gärna sett lite konkurrens där. Det är ju en stor utmaning, tycker jag, för kanske på sikt Sverige, men även de andra nordiska lagen.
Får vi tillbaka bilden en gång till, så får jag bara kommentera det Per sa. Du har en annan sak här också som jag alltid tittar på, och det är inte avgörande på något sätt. Det är så många faktorer varför man väljer vissa spelare. Förutom att laget ska balanseras så är det liksom en massa saker som spelar in. Nu pratade jag så jävla mycket så nu glömde jag. Jo, bara bland.
Du ska få mycket tid du vill, alltså. Ja. Nu har du fått så mycket tid så.
Ja, men Gyökeres måste starta. Gyökeres ska inte Gyökeres starta.
Det var det jag tyckte säga.
Han vill spela med två, Lasse. Jag vill spela med tre.
Det till höger där. Och en del kanske vill ha en Ajar i högform där någonstans. Och, ja,
nu kommer jag på vad jag skulle säga ändå. Jo, erfarenhet ska man inte underskatta heller, va? Det brukar jag säga gäller överallt. Det kanske inte gäller på Svenska fotbollsförbundet riktigt idag. för att göra en passus. Men det tror jag också man ska titta på. Det är inne på de här unga killarna. De ska man ju, precis som klubblag som jobbar bra, vi pratade om Liverpool tidigare, att försöka göra. Men det är alltså svårt. Min upplevelse var, när jag höll på med landslagen, att du behöver vara med en 8-10 gånger. Kanske inte spela från start så ofta. Men du måste komma in i miljön, spelsättet. Fotboll handlar väldigt mycket också om hur man samarbetar både på och utanför plan, mellan spelare och ledare. Så ibland tycker jag när det diskuteras då väldigt mycket, så det är så många faktorer som man behöver ta in och titta på. Och framförallt också titta på varför vinner man fotbollsmatcher. Det går att plocka ut vissa saker där spelarna du väljer måste klara av. En av de absolut viktigaste sakerna om du analyserar fotboll statistiskt är: det lag som vinner mest en mot en situationer har statistiskt sett en mycket större chans att vinna än till exempel om du jämför det med possession, som är så liksom genomslag i fotboll, inte minst svensk fotboll idag. Då är inte resultatet lika tajt kopplat som en mot en situationer. Och där finns det ju oändligt med statistik. Tyskland började med det med Zweikamp för, jag vet inte, 40 år sedan eller något sånt där. Va? Så att det finns en intressant människa till som jag tycker vi ska ta hit någon gång, just när jag pratar Zweikamp på Tyskland. Du får ursäkta att jag svänger ut, men jag har lärt mig otroligt mycket av Björn Andersson med alla år. Han var i Bayern München, både som spelare och chef för akademin.
Och Öster också framgångsrikt där. Ja.
Men, och jag tänker ändå, intressant när du har laget. Jag är så nyfiken, jobbar lite grann för EF också. Så när du tittar, hur kan Norden ha den här elvan? Alltså vi tittar på vilka spelare du tar ut här. Du har ju de här klassiska som Isak Hien som spelade länge. Hittar man rätt position, storlek, fysik, blir mittback och så slår man sent i karriären. Och så har du de här spelarna som gått genom hela akademin, Alexander Isak, hela tiden i AIK, gått ett par gånger och så blommar han till slut. Så har du den typen. Och så har du spelarna som Haaland och Ödegård, klara tidigt, spelade lite ändå seniorfotboll i sina norska lag, sen gick de ut. Och så har du några, Kulusevski, som drar direkt ut i Europa. Så att det är ju något intressant, tycker jag, i Norden, hur att vi får fram de här typerna av spelarna. Det tycker jag är anmärkningsvärt faktiskt.
Är det en skillnad på i mentaliteten mellan den svenska, danska och norska spelare? Du har ju lite erfarenhet, och du också, Per. Vad skulle du säga generellt? Finns det någon, är det någonting sådär kulturellt som sticker ut?
Nej, det tror jag. Alltså Danmark har jag för lite erfarenhet av. Jag känner dem ju inte personligen. Det gör jag däremot med Norge och Sverige. Det finns en skillnad som jag tror påverkar norsk fotboll i hela debatten och trycket utifrån och media. Och det är det här att de har inte lyckats gå till slutspel sedan 2000. Det finns en stressfaktor tror jag som de lägger press på spelarna. Och det här påminns de om hela tiden. Inte minst då den mediala debatten eller det som skrivs och sägs. Så där tycker jag att det fanns en mycket större trygghet. Sen, jag tror man har hoppat lite mer kring hur man har jobbat med landslaget. Jag menar, tar det från Olle Nordin och framåt så har ju tränarna, nu pratar jag här i landslaget, jag kan inte damlandslaget lika bra, så har det ändå funnits en slags grundidé kring, även om det har skilt lite ut hur man spelat. Och där har de inte haft samma tålamod i Norge tycker jag då.
Nej, jag tycker ändå intressant. Det finns ju stora likheter i Norden. Det är ju välutbildade spelare. Vi har liksom ganska många välutbildade tränare. Lasse var inne på det. Vi ser kanske inte de danska stjärnorna där nu, men bredden i Danmark är väldigt, väldigt stor i det laget. Och där har de har ju inte 51%-lägen. De har ju satsat enormt mycket på akademier i många år. Därför får de fram många. Medan Sverige då kanske har den här balansen mellan många spelare i landslag. Många klubbar har både en bredd, har också en elitakademi och en tränarutbildning. Det har gjort att Sverige, tycker jag, liksom flyttar fram fötterna. Medan Norge då mer jobbat med så här topputvecklare. Man jobbar med individer. Man har avsatt pengar för att jobba med de enskilda talangerna. Det är liksom Norges filosofi lite grann.
Mm. Ja, får jag säga det också, det Per är inne på. Den här debatten med tidig utslagning och selektering och alla sådana saker. Det finns ingen liksom enda väg i det här. Just de här spelarna som Per nämner, det är så viktigt att understryka det. För att inte minst i Norge skröt de ju väldigt mycket att de hade så bra talangutveckling med Ödegård och Berge och Haaland. De gick in i seniorelitverksamhet när de var 15-16 år. Alltså de har inte gått några akademier, va? Och sen har du andra spelare då som har den här akademivägen. Så att den stora utmaningen tror jag, vi kan ha hur bra akademier som helst, det är att hitta tillräckligt bra träningsmiljö och matchmiljö när de kommer upp i 16, 17, 18 års åldern. Där har vi en nackdel i de här mindre länderna än de större länderna.
Är det skillnad tycker du alltså på talangutvecklingen i de skandinaviska länderna? Har ni känsla för...
Ja, men känslan är ju liksom dels det, om vi tar Danmark, för de faktiskt, nu är ju inte med 11, men tittar man på ekonomiskt hur mycket spelare de säljer, hur mycket ungar de får fram, så har ju de valt att satsa väldigt mycket. De har haft väldigt mycket tränare för att man har kunnat pumpa in pengar, och då får man det. Men de har också vågat satsa, Lasse inne på, att unga spelare ska spela. Jag ser det i Chelsea, det sitter en strategi i styrelserummet. Det har suttit en sån strategi i danska klubbar också. Man spelar 18-19-åringar. Och det tycker jag är en stor trend och kanske något som gör att Sverige är i kapp. Men förr tittar vi för mycket på ålder. Alltså den spelaren ska vara i det här laget. Titta på vad spelaren är. Och där är Sverige nu bättre. Nu är man inte lika intresserad av ålder. Och då får man in dem. Och då tror jag liksom Norge åt andra sidan, de kämpar med att landslaget inte går dit. Men de har satt enorma resurser på enskilda individer, för man måste hjälpa dem till. Och då, där tycker jag ändå fördelen är att alla de här nationerna har bra förutsättningar. Det finns mycket klubbar, men det måste finnas olika planer för olika spelare.
Men sen ska man säga om Danmark är ju väldigt duktig att det blev så här. Det kan ju bero på att jag känner norska och svenska spelare bättre. Men jag tror inte det bara beror på det. För att tittar du på danska landslaget idag, vilket jag har gjort, och så går det några år tillbaka. De har ju genomfört en väldigt kraftig generationsväxling nu. Så att jag kanske har varit lite kritisk mot en del av deras yngre spelare som inte har varit så etablerade.
En som inte var med i din elva, som är ung och som är dansk, det är Patrik Dorgo, 20 år, vänsterback, ny från Lecce, 5-årskontrakt med Manchester United. Här är hans första intervju som United-spelare.
Now you grew up in Denmark and Manchester United has a huge following across Scandinavia, so you must have heard about the incredible support for the Reds.
I have heard about the incredible support and I'm happy to be one of the players of United now.
You are very young, but you have had some huge landmarks in such a short space of time. Nordjylland to Lecce, then you made your senior debut at 18, and you made your national team debut, and you're officially a Manchester United player. So this is an exciting few years for you.
It's been really quick, and I'm really happy that everything has been going so fast. Hopefully it can continue this way.
Now you are here at Carrington Training Complex. Have you had a chance to catch up with Ruben yet?
Yeah, I just saw him quickly before I came here, so it was nice to see him in person.
Are you looking forward to working with him? Because people have been so complimentary about him so far.
I've heard only good stuff about him, so I look forward to work with him.
Now, there are a couple of players that you know here already, Rasmus Højlund and Christian Eriksen. How have you found them to train and play with?
I'm looking forward to play with them. I already play with them with national team, so it's going to be good to play with them here as well.
Now, speaking of that national team, we have to speak about your Denmark career so far. You scored within a minute of your debut, which must have been an incredible moment for you. How would you describe it felt?
It was a surreal moment. My family was in the stands. It couldn't have been much better.
Now, as we said, you're rejoining those Danish teammates, but the rest of the squad too. So what do you think of the group of players that we have here?
I think we have a great team, and it's very exciting to see the new project with Ruben, and I'm excited to be part of it.
Now, people will be looking forward to you being a great addition to this team. What do you think your best qualities are that you're going to bring?
I think I'm going to bring a lot of intensity and physique on the pitch, and a lot of energy and run.
Why Manchester United?
Because it's a huge club. It's the biggest club in England, and I'm really looking forward to working with a new manager in Ruben, and I feel the system suits me really well, so I'm excited to be here.
Hörrni, ikväll drar FA-cupens fjärde omgång igång med mötet Manchester United-Leicester. Ruud van Nistelrooy tillbaka på Old Trafford. Världens äldsta fotbollstävling, skrällarnas turnering, kalla det vad ni vill. Men det är ju något riktigt, riktigt häftigt. TV6 20:55, via Play förstås också. Men TV6, Manchester United mot Leicester. Vi kommer tillbaka, Jonas. Förresten.
Tack.
Men jag börjar med Per ändå. Dina tankar kring den här matchen?
Ja, först och främst att jag inte utbytt, att jag fick vara kvar, Niklas. Ja,
du skötte det så bra. Först och Lasse var lite trött, han har pratat så mycket.
Först får jag byta sig in mot Jonas Olsson, nu får jag spela med honom. Äntligen. Jag tycker den här matchen, alltså vi pratar om känslor i fotboll för mig. Alltså tänk dig själv, Ruud van Nistelrooy, har varit spelare i Manchester United, fick ta över som interimstränare, vinner massa matcher, spelar fröjde fotboll, och så ringer, nu ska han få sitt första stora matchuppdrag, så ringer Leicester. Och nu ska han få åka tillbaka och möta dem man inte, när de knyckte Amorin. Finns det mer prestige för en tränare? Alltså bara att sätta sig van Nistelrooys huvud gör den här matchen intressant för mig.
Ja. Och det var väl också när han var i United, ja, som intervjun, det var väl två gånger mot Leicester dessutom.
Ja.
För att addera då liksom. Ja.
Och vann ganska lätt, va?
Väldigt lätt.
Ja, så han vet ju, alltså det gör ju så oerhört, han vet ju exakt vad de kommer att prata om. Kanske inte bara Amorin kommer att säga, men ändå.
Och United är regerande FA-cupmästare. Jag minns att de klippte City i finalen. Det har varit City United två år i rad i final. Viktor Lindelöf, det kommer ju en nyhet här på engelska media att han inte får förlängt, utan han kommer sluta efter den här säsongen i Manchester United. Hur ser ni på vår landslagskaptens framtid? Han fyller 31 år i juli. Vad ska han ta vägen? Vad ser ni? Det är ju ingen ålder för en mittback, eller hur Jonas, 31 år? Men han har varit enormt skadebenägen de senaste åren.
Ja, sen har det väl nästan låtit så här de senaste säsongerna från United-håll att men nu ska han ju lämna, och så vi får väl vänta och se. Men det naturliga är väl som egentligen många har pratat om hela tiden, att han är mittback med sina egenskaper som passar bra i Serie A till exempel. Lite mindre intensitet kanske, lite mindre fysik. Han är ju spelskicklig, trygg med boll, väldigt, väldigt duktig tycker jag positionellt. Också en egenskap som passar i Serie A. Sen ska man ha med sig också, jag menar, han har haft en fin karriär i United. När United har varit, inte det laget som vi är vana att se i United, men jag menar nuvarande trupp, så är det bara, när Rashford lämnar, så är det bara Luke Shaw som har spelat fler matcher till exempel. Och då har han varit där 3 år längre, så att han har haft en fin karriär, men aldrig väl riktigt varit liksom 100% ordinarie.
Ja, men det började inte redan 2015, ja. Alltså aldrig ordinarie, kommer du ihåg EM-guldet? Hela truppen är kallad och så är inte han med. Så kom han in som reserv och så får han spela, så han är en av de bästa spelarna när han vinner EM-guld.
Sen han är Benfica och sen...
Ja, och sen han, så det är, känslan är lite grann, han har hela tiden hamnat där, men det är ju alltså en spelare i United som är lagkapten för ett svenskt landslag.
Är han alltså underskattad, det är ju konstigt, men jag vet ju flera av experterna har sagt han borde ta först, men han har mera fotboll, han spelar för mycket alibi och safe, han skulle liksom kunna ta mer plats. Är det en känsla som du också har Jonas att han skulle kunna rösta upp.
Jag gillar ju mittbackar som verkar det tysta. Sen så Lasse sa en klok grej här innan också, att det är klart att det är enklare att skina i ett lag som mår bra, i en klubb som mår bra. Hela hans karriär i United har varit ett United i, inte fritt fall, men inte långt därefter. Så att, jag menar, då är det också svårt som enskild spelare, och framförallt som mittback, att skina. Hur skiner du som mittback i ett sånt lag? Jag vet inte. Ska du göra mer fler glidtacklingar? Ska du tackla mer? Jag vet inte.
Nej, det är ingen mittback som har skinit de senaste åren.
Nej, och lite som Per säger, liksom, det är kanske hans adelsmärke också, att han är där liksom, och han gör sitt jobb, och även för att inte spela på matchen, när han kommer in så kan man ändå lita på honom. Liksom.
Nej, men det är precis det han har. Han hade inte spelat United om hade skinat, för att han har inte riktigt de egenskaperna, nej, enligt mig. Exakt. Han har extremt få svagheter, tycker precis, jag, och en enorm bredd, och gör andra bra. Men när du spelar ett lag som inte riktigt funkar, då blir det lite jobbigare för honom. Sen har ju skadorna gjort det jättejobbigt, men för svensk fotboll, svensk landslag, så behöver man spela mer. Jag tror också att Victor Nilsson Lindelöf ska spela i ett bra lag. Det har jag tänkt på. Italien är ju, jag tycker också Italien är något av toppklubbarna. Han är taktiskt smart, väldigt skolad. Mm. Och då behöver han kanske spela med någon annan bredvid sig. Därför är det lite synd, tycker jag, att inte Hien och han, som jag tycker borde liksom, egenskapsmässigt, han borde kunna komplettera Isak Hien väldigt, väldigt väl. Så jag vill fortfarande se det samarbetet.
Du vill ha dem till Atalanta alltså?
Ja, varför inte? Nej, men kanske Juventus eller Milan. Eller. Men gärna Atalanta. Tänk att ha två mittbackar i samma lag. Spännande. Han är ju skicklig passningsspelare också.
Sen har han liksom... Han tillhör väl den kategorin spelare då, som är så pass spelintelligent att han kan spela på många positioner. Och det har kanske varit hans... det har gått emot honom då i United. Genom att vara en sån spelare som kan spela högerback, kan spela vänsterback, kan spela i en fyrbackslinje, kan spela till höger i en trebackslinje. Så har han liksom fått släcka bränder där det har behövts, och inte riktigt då hittat sin roll.
Ja, och risken är om du spelar ett bottenlag kanske i Premier League, där du ska vara i så många dueller. Det tror jag kan bli en nackdel för honom. Alltså, för då måste han vara en otroligt exklusiv. Han ska vinna varje nickduell. Nu kan han spela med sin smartness. Det är därför jag tror att han behöver spela i en toppklubb i någon liga. Det passar hans spelstil.
Det tror jag också. Och problemet då i United är att de har inte varit spelförande, nej, under hans tid där egentligen. Liksom. Det har inte varit ett bottenlag, men i form av att diktera matcher så har de inte gjort det. Det har varit kul att se honom i liksom en toppklubb i Serie A eller i Spanien för den delen.
Per, det lyckas som att du har tagit fram en lista av, när det gäller lite underskattade spelare i Premier League, den toppas utav Jonas Olsson.
Ja, man kan inte tro om han hade spelat. Nej, det gör den inte faktiskt.
Ja, nej, men du har tagit fram en lista. Ja, okay. Vi tar titta på den.
Ja. Ja, det kan vi göra. Ja. Och vi börjar längst bak. Då tar vi det här mer klassiskt, eller längst bak i min lista. En spelare, Ryan Christie, i Bournemouth. Alltså, spelar tiki-taka-fotboll i ett Bournemouth. 29 år, skotts landslagsspelare. Alltså för mig, det snackas inte om honom, men vilken spelmotor han är i det här Bournemouth. Försvarsspelet briljant, i passningsspelet också jätteviktigt. För mig är det en spelare som pratas alldeles för lite om. Mm.
Kommentar till det?
Nej, instämmer. Pratar vi personlighet på plan och så vidare, så kanske det också lägger honom lite i stöpet. Men gedigen och en stor faktor till att Bournemouth har varit så bra som de har varit då. Och det ställs också, i reala sätt att spela, ställs också stora krav, både defensivt och offensivt i den rollen.
Ja, jag spelar lite safe på första. Nu tror jag det blir lite jobbigare för mig. Nu kan man nog snacka emot mig lite grann. Men nu sticker jag ut takan lite grann. Ja. Att ta en spelare i skytteliga i toppen, Chris Wood. Vadå? Är han inte underskattad?
Han har ett personligt rekord i med hat-trick
i senaste. Ja, och det snackas om honom. Men vet ni vad? När jag tittar på Nottingham när han spelar fotboll, varje gång han gör de här målen, då blir jag lite förvånad. Va? Va? Kan han göra den här löpningen? Kan han göra den här första touchen? Det är ju så, för mig är det en ruskig säsong han gjorde. Han gjorde faktiskt 15 baller redan förra säsongen. Jag tycker han är underskattad. Det är en enormt bra forward just nu.
Ja, men han kommer det. Jag kommenterade matchen, 7-0-segermatchen här. Det var ju fina framspelningar utav Elanga. Nu som sagt personligt rekord. Chris Wood, Nya Zeeländaren, drygt 30 år. Sin livsform.
Ja, och jag spelade med honom 4 år i West Brom när han var 17-18 år. Hämtade honom hos sin mamma och körde honom till träningen och så vidare.
Gjorde du det?
Ja, jag blev...
Hur bra var då? Vad trevlig kille!
Väldigt, väldigt, väldigt trevlig, väldigt ödmjuk. Men jag tror att... alla spelarna i West Brom där, om man har sagt att han kommer göra 20 plus mål en säsong i Premier League, så var det ingen som hade trott det. Han är lite kategorin där, Lindelöf, att han var väldigt bra på mycket, men hade kanske inte den riktiga X-faktorn då, kände man.
Men varför nu då? Du är ändå följt den. Du vet, ja. Alltså, den här, sitter hans säsong. Alltså, från att så här, man pratar late boomer, men nu är ju första touchen briljant. Avsluten sitter hela tiden. Alltså, är det självförtroende? Har det funnits där?
Jag tror att det är en del i det. Jag uppfattar honom som lite... Nu var han bara 18, visserligen 19. Lite osäker som person. Behövde snarare då mjuten en piska när det inte gick som han ville. Det är en intelligent man, en intelligent spelare. Det är ju sådana... Liksom, spelintelligens och det är ju bättre och bättre då, om du vill ju lära dig. Sen så har han ju liksom spelarna runt omkring honom med Elanga till exempel, som också har liksom säsonger som
Hudson-Odoi.
Man har ju sett forwards tidigare gå på sådana här rants eller vad man säger och hitta formen liksom. men det är anmärkningsvärt att han gör så pass mycket mer som han gör.
Han är underskattad.
Ja, jag tyckte det var mysigt att Jonas kört dem, hämta honom på träning, fått honom att känna sig hemma i England. Jonas är en fin kille.
Han har hjälpt honom, det kanske är därför han fick komma med på den här.
Ja,
men nu gör det ännu svårare. Kolla här, är det här en underskattad spelare? Man pratar en av världens mest uppsnackade defensiva mittfältare, men jag tar ändå, för att jag vill göra lite svårt här. Det snackas om Liverpool, det snackas om Salah, Van Dijk, det är Diaz, det är Gakpo. Det snackas, tycker inte jag, tillräckligt mycket om Gravenberch.
Tycker ändå vi har snackat om
det. Ja, ni gjorde det där när inte jag var inhoppare idag. Men hans balans, laget pratar om balans, hans sätt att täcka så enorma ytor i Liverpools spel. Hans sätt att vara delaktig och skapa, jag tror 1-0-målet igår, är han som drar iväg i en löpning och skapar ytor åt andra. Jag tycker att det ska snackas ännu mer från honom. Förutom Arne Slott, som kanske är med, inte underskattad, men en fantastiskt bra värvning, så undrar jag om inte det är Gravenberch som gör att det här Liverpool har blivit så dominanta den här säsongen. För han får spela nu, och han är, tycker jag, fullständigt, han är för mig, han skulle bli en av Premier Leagues absolut bästa spelare enligt mig.
Hörrni, FA-cupen ikväll, alltså Manchester United Leicester, fjärde omgången först ut, men det kommer ju fler fina matcher. Vad säger ni till exempel om Aston Villa mot Tottenham? Och det är ju extra intressant med det som hände igår i den matchen du kommenterade och det som har hänt i Tottenham. Hur är Ange status? Vad är din känsla efter gårdagen?
Pastor Kugelö?
Ja.
Väldigt pressad, tror jag. Jag tror så här, det har jag sagt tidigare, att anledningen man har hållit kvar på Postecoglou är att Tottenham är svältfödda på titlar. Jag tror de ser en realistisk chans att vinna en titel med honom, i det att när han träffar rätt, då har de en otrolig höjd. Jag tror inte de kommer få någon framgång i ligan med Postecoglou, för jag tror inte han har jämnheten. När de har åkt ur ligacupen, de är kvar i Europa League, de är kvar i FA-cupen. Jag tror de kommer ge honom chansen att ta sig långt i de turneringarna, men jag tror också de två turneringarna och Tottenhams förhavande i dem kommer väldigt mycket bestämma hans framtid i Tottenham till nästa säsong.
Mattis Tell, lån Bayern München, 19-årig forward, fransman, debut igår.
Ja, svårt att säga utifrån en sån match där de var underlägsna, men det är ju en löpande spelare, skicklig djupled, skicklig en mot en, spelar centralt igår. Vi vill helst spela på vänsterkanten, men ett tillskott, men jag menar, det är en spelartyp som ju passar in i det sättet som Postecoglou vill spela, mycket transition, mycket löpande. Sen så vill ju också till att du har en struktur runt omkring, och det har inte Tottenham haft.
Tycker man ställer ganska stora krav. Det är klart att man ställer uppsnackad, där är supertalang från Bayern München, men han har ju inte spelat jättemycket i Bayern München. Och så ska vi prata om erfarenheter, så kommer han in i ett klubb som inte riktigt mår bra, det stämmer inte. Då ska en spelare som kommer från reservbänken göra skillnad. Jag har ganska svårt att se en sån, om det inte är en jättetydlig roll. Och jag tycker att det finns konkurrens på kanterna, och längst fram tycker jag att han fortfarande är lite för lite. Så jag är lite tveksam till den värvningen.
Och Per, motståndaren Aston Villa, Asensio kommer på lån från Paris Saint-Germain, Rashford kommer från Manchester United, Duran, unge stjärnforwarden, 21 år, såld till Saudi, de behåller Ollie Watkins. Hur ser du på Hur ser du på läget bland grabbarna i Aston Villa? Offensiven?
Dels, offensiven var ju redan bra, men framförallt var den riktigt bra med Watkins och Duran. För att man hade någon, jag gillar verkligen det att man har, att man har en trupp. Man kan byta Watkins, man kan slänga in Duran. Han har gjort skillnad i matcherna. Det är mycket pengar, vad är 800 miljoner? Jag tycker inte man skulle ha sålt honom. Jag tycker man ska behålla det, för att om Watkins går sönder eller kunna ha en avbytare. Det snackas mycket om den offensiven. Det är klart att den ser spännande ut CV-mässigt. Nu är jag lite halvgnällig här och känner jag idag, men Rashford har sagt att han inte bidrar på träningsanläggningarna. Ska de här spelarna in i ett lag, visst, som då har haft en supersub som skickas in? Det återstår att se, men jag är inte helt övertygad än så länge.
Nej, du är övertygad. Känns det här som ett lyft? Eller, det kan ju bli det, det vet vi ju inte.
Ja, men det är en bra fråga. Jag tror ju inte, alltså jag är tveksam kring Asensio, kring Rashford. Jag menar, Rashford hade problem med attityd, med arbetskapaciteten i United. Nu sen under Emery, då krävs det ännu mer i den positionen.
Hur bra tränad han då? Har tränat dig.
Precis. Däremot så glömde vi nämna den viktigaste, tycker jag, Donny Malen, som kommer in. Han gillar verkligen. Och jag tror han kommer passa i Emerys sätt att spela fotboll. Så det är en riktigt bra värvning, tror jag.
Ja, grym i Dortmund har han varit. Jag har följt Bundesliga mycket den säsongen. Gör skillnaden mot den.
Verkligen.
Det är ju skrällarnas turnering i FA-cupen, som sagt, den äldsta fotbollsturneringen i världen. Har du något gott FA-cupminne, Jonas? Du som har spelat i turneringen?
Först ska man väl säga att man måste nästan vara över att förstå hur stor den cupen är.
Berätta känslan.
Nej, men det är verkligen, alltså, jag menar, de minns alla finaler 20-30 år tillbaka och alla lag, liksom, alla lag är ju med i hela England. Liksom. Jag har många minnen. Jag har bra minne, men det starkaste är ett dåligt minne. Bra minne är nummer till Newcastle på St. James's. Jag avgjorde där, vi gick vidare. Sen så landade vi...
Kan du berätta om målet?
Ja,
det var lite vad gjort. Sprang du igenom?
Men vad tror du det var?
Nicka in den.
Första stolpen. Andy Carroll på första stolpen. Ja. Kom in framför honom.
Oh, bra.
Touch.
Ja, men det är bra.
Bra leverans av Chris Brunt.
Ja, det var bra nick också.
Men så ledde ju alla vägar till just Aston Villa till slut. Och Aston Villa, West Brom är ju Birmingham-lag. Ja. Derby. Mötte dem på Villa Park i kvartsfinal. Vinnaren till Wembley. Och vi ledde, jag tror vi ledde 1-0. Hade bud på 2-0. Sen tappade vi och förlorade. Planinvasion från Villa-supporterna. Så det blev lite stökigt där. Och det var, tror jag, ett av mina sista år faktiskt i England. Vi pratade om Wembley här innan. Jag har bara spelat på Wembley med Sverige. Jag spelade aldrig där med West Brom. Så det var lite så här, det är lite öppet så fortfarande.
Han har bara spelat med Sverige.
Men när det går till West Brom, tror du att du ska få spela på Wembley då?
Alltså, till exempel i året innan jag kom som hade mig på Wembley. och det är väl lite charmen med kuppen också. Att jag menar, West Brom kan ta sig dit. Wigan kan gå och vinna turneringen. Portsmouth kan gå till final. Visserligen EQ-dopade.
Till och med Ipswich har vunnit EFA-kuppen.
Ja, men det var länge sedan.
78.
men dels det, men det är ju som du är inne på. Kupp är ju kupp. Alltså bara att förbereda ett lag för en kupp. Det är ju helt annat än att ha en serie. Alltså, du kan i en match kan du chocka någon annan med en otroligt träffsäker matchplan eller... när allting stämmer. Och det gör ju det här så roligt, för att det blir något speciellt.
Ja, det har ju hänt. Den största skrällen man har tagit fram, det var just West Brom inblandat mot vad har vi här? Mot
Woking
91-4-2.
Den har jag aldrig hört om. Jag tror de har förträngt
det. Det har de inte pratat om.
I Black Country.
Stevenage mot Newcastle United där 2011, 3-1. Det var ju Newport County, Leicester 2019. Det här är ju någorlunda modern tid.
Det här är idrottens grundpult. Att det här kan ske. Liksom, jag gillar verkligen det.
Titta här. Vilken glädje.
Kolla publiken.
Här är...
Ja, vad har vi där?
Det kunde ju vara lite enklare.
Det här är min barndom när jag satt och tittade på Tipsextra.
Där har vi ju Woking.
Jag säger det. Det här är bild. Så här såg det ut på den tiden.
Det är därför man förut kunde man ju skippa och klippa gräsmattan och hälla ut lite. Alltså för att kunna anpassa matchplanen.
Och ändå var det bakutpassningar till målvakten så han stod och tog upp den. Så halva matchen hade målvakten bollen. Ja, det var mitt första minne på plats, jag var på publik.
Det var från The Hawthorns i West Brom. Ja. Omklädningsrummet såg likadan ut nu som de gjorde 91, så det har inte förändrats.
Nej, det var bra information.
Förlåt?
Ja, det var bra information.
Tänkte högt.
Ja, det avbröt mig bara för att jag skulle berätta om omklädningsrummet i West Bromwich. Det var bra, men kör. Jag ville berätta lite om något annat då, med materialrummet. Jag sa klipp. Nej, mitt bästa minne var jag privat och tittade på. Det var när Anders Limpar blev första svensk att vinna FA-cupen 95. Everton slog Manchester United på Paul Rideout gjorde målet. Sen har jag fått möjligheten att kommentera flera till exempel förra säsongen och så. Men det är första gången är alltid lite häftigt.
Ja, det är mäktigt här när det är cupfinaler eller cupsemierna. Hela Wembley är liksom ena. Man ser verkligen hur skiftet. 50 000 är från ena laget, 50 000 från andra. Och nationalsång och så sjunger de en annan låt också. Men den kan inte vara.
Vilken då? Erik pratar mina öron nu. Du får sjunga den där för mig.
Bide With Me heter den.
Kan du sjunga den?
Nej, det kan man googla, tror jag. Det finns på YouTube.
Kan inte du sjunga den?
Nej, jag kan inte.
Det var ju fegis. Ja, vi ska se. Hörrni, tack Lasse för att du kom och gjorde oss lite klokare. Tack Jonas för att jag fick kivas lite med dig. Det är alltid lika trevligt. Och tack Per.
Tack.
Debuten avklarad. Nu är det bara att köra.
Ja, vad bra. Ja.
FA-cupen i helgen redan ikväll. TV6 via Play. Manchester United, Leicester. Rod van Nistelrooy tillbaka på Old Trafford. Hej, hej.